Yes, tack så mycket, varsågod och sätt dig ner. Och tack Låsunga, ge Låsunga en applåd tycker jag. Det är många i den här kyrkan som kommer hit och fixar allt möjligt bakom kulisserna, men Låsungarna kommer alltid hit och övar, och många andra fixar ju också sånt som ingen någonsin ser, men jag tycker de gör ett otroligt bra jobb. De är så duktiga. Hörrni, vad kul att få vara här, och vad roligt att just du är här idag. Jag vet inte om du har varit här många gånger i ditt liv, eller om det är första gången eller tredje gången. Det spelar inte så stor roll. Vi tror att Gud är här och att vi ska få bli uppmuntrade och upplyfta av det han har att säga genom hans ord som jag ska försöka förmedla till er. Och ja, för er som inte känner mig, heter Benjamin Sträng och jobbar, som ni redan kanske hörde, som ungdomsledare regionalt i hela Österbotten för att hjälpa lite ungdomsarbeten och stötta och supporta ungdomsledare och team som finns. Det är jätteroligt. Och det finns mycket fantastiska människor i den trakten. Unga människor, också äldre människor, men de som jag jobbar med nu, särskilt de unga. Och det är fantastiskt roligt att se vad som händer när man ger lite av sin tid och har liksom, jag har jobbat tidigare med annat och då hade jag inte tid på samma sätt. Men när man har tid att få träffa ett litet team uppe i Jakobstad eller träffa några i Närpes och bara höra vad de vill och få uppmuntra lite där med, på det sätt som man nu, ja, enligt sin egen bästa förmåga. Det är så roligt att se att det liksom finns folk som vill bara de får lite plats. Och vi behöver fler ungdomsarbeten. Vi behöver mer plats för unga människor och för ungdomsarbeten i våra församlingar och i hela regionen. Och i Finland. Och i Skandinavien. Och i världen. Där slutar vi. Ja. Och jag är så glad för att vi har ett tema här som bäst i församlingen, eller ett liksom inriktning för den här hösten som Anders och de andra våra pastorer och äldsta tagit fram. Att vi vill med Guds hjälp göra Vasa till en vackrare plats. Hur fantastiskt är inte det att få höra till liksom en gemenskap och en, till säga, förening, men kyrkan är inte en förening. En kyrka som har ett sånt mål att göra sin stad, sin plats där man finner sig, till en vackrare plats. Vi har säkert också, vi är också bara människor, det finns säkert själviska motiv också i någonting vi gör. Men drömmen om att se den plats man bor på bli en vackrare plats där människor får må bra, där människor får vara älskade. Jag vill påstå att det är en ganska osjälvisk dröm. Och den är du med på bara genom att vara med i den här kyrkan. Se Vasa bli en vackrare plats med Guds hjälp. Och det är precis det också evangeliet handlar om. Jag ska tala till er kort idag om evangeliet, de goda nyheterna. Anders nämnde dem redan. Men de goda nyheterna om Jesus Kristus. Evangeliet betyder väl, om jag förstått det rätt, goda nyheter. Vi kan ge väldigt mycket till vår stad och till människor runt oss. Men det bästa jag tror vi kan ge är de goda nyheterna om Jesus. För det medför också att vi börjar leva på ett mindre själviskt sätt. Att vi är beredda att tjäna någon annan. Att vi är beredda att hjälpa någon annan. Att vi är beredda att bortse från vår bekvämlighet för en stund. För att vi har blivit älskade av honom. De goda nyheterna om Jesus gör att den plats vi befinner oss på blir en vackrare plats att bo på. Rubriken för dagen är obekväma, underbara nyheter. Och det finns olika sorters nyheter. Jag vet inte vilken sorts nyheter du föredrar att ta del av, att läsa. Det finns väldigt lättsamma nyheter som liksom inte kanske har så stor inverkan på ens liv, som inte gör att man måste fundera om vem man är, varför man finns till och vad meningen med livet är. Det finns så typiska österbottniska nyheter. Jag har vissa kompisar som jobbar som journalister och de skriver väl mer meningsfulla nyheter. Men det finns ju det här att Märta Skatt sprang bort och nu har hon hittat den. Eller att, men motsvarande så här, som de förändrar kanske inte mitt liv särskilt mycket, men de får tydligen plats ibland på nyhetssidorna. Kanske för att det är spännande nyheter eller för att man behöver få skriva om någonting. Det är lätta nyheter, också sådana som man scrollar förbi på sin telefon. Kanske man följer någon nyhetssidor eller följer någon liksom. Jag tycker de flesta nyhetssidor jag följer åtminstone på mina sociala medier, det är mest bara skvaller. Rubriken säger en sak och sen öppnar man upp artikeln eller nyheten och så ser man att aha, okej, det var ju inte så farligt som det lät. Men vi tycker om att läsa den här typen av lätta nyheter som vi av nyfikenhet vill gotta oss i. Kanske det är någons någons framgångssaga, kanske det är någon annans misslyckande, kanske det är någon politiker som har gjort bort sig. Det är ganska lätt att tycka att de nyheterna är lättsamma att ta till sig, lite roliga, och jag behöver inte förändra mitt liv för att jag läser dem. Det finns lätta sortens nyheter, sen finns det tunga sortens nyheter. Det är ju de som ofta kryper så in på skinnet som man inte vet vart man ska ta vägen. Man undrar att vart är världen på väg när det händer såna här saker runt omkring oss. Vi läser om dödsfall, vi läser om våldsdåd, vi läser om allt möjligt. Det är så tunga nyheter, men också dem vill man nästan distansera sig ifrån. Om inte de berör mina nära och kära, så då kanske man läser de här rubrikerna, ojar sig och sen går man vidare och fortsätter som förr. Det är tunga nyheter, men de är så tunga att vi inte klarar av att ta in dem. Ni är säkert, ni vet vad jag menar. Ni känner alla till den typen av nyheter. De kännetecknas av mörker, hopplöshet och sorg. Det är den sortens nyheter som skakar om och påverkar en på djupet. Men i bästa fall kan man komma ifrån dem genom att tänka, vilken tur att det här ändå inte gällde just mig. De är tunga, men inte så tunga att det gäller mig. Sen för det tredje har vi den obekväma sortens nyheter. Det är den sortens nyheter, vill jag påstå, som gör att man måste omvärdera hur man egentligen tänker och resonerar. Det är nyheter som man inte bara bläddrar förbi på sin telefon. Det är nyheter som inte bryter ner en. Men det är nyheter som fastnar, som en liten liksom, man får lite myror i huvudet av dem för att de stör en. Det är kanske nyheter som är för bra för att vara sant. Man undrar att, stämmer det verkligen som det står? Det är nyheter som väcker känslor men som inte går obemärkt förbi. Det är nyheter jag inte kan skaka av mig. Det är nyheter som jag inte bara kan glömma och gå vidare. Det är den sortens nyheter som jag kan skjuta undan för en stund, men tanken finns kvar och den gnager. Den sortens nyheter som kan vara märkliga, udda, glädjande, chockerande, överraskande, positiva, men som ger mig någon slags huvudbry eller som gör att jag vill veta mer. Den obekväma sortens nyheter går inte obemärkt förbi. De goda nyheterna om vem Jesus är och det som är vår uppgift som kyrka och därför vi predikar från Bibeln, det är nyheter som väcker någon slags reaktion. Om de inte gör det, så då har man tagit på dem för lätt. Jag vill påstå att evangeliet, det vi tror på och predikar om Jesus Kristus, det är obekväma sortens underbara nyheter. Men de är obekväma, men de är också underbara. Och jag ska förklara varför. Somliga saker är helt enkelt så enkla att de blir svåra. Somliga saker är så goda att vi tror att de inte är sanna. Och då tror vi helt enkelt att de inte stämmer. Precis det här tror jag budskap om Jesus är för oss många gånger. Det är för bra för att vara sant, så vi till och med tror att det inte är sant. Vi ska läsa strax en text. Och jag kommer gå in på ett tema som heter mänsklig dårskap eller Guds kraft. För evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, vi kan bra stämpla dem som total dårskap och säga att det är för märkligt, det berör inte oss i vår tid, eller det liksom gäller egentligen inte, eller det funkar egentligen inte. Dårskap, definitionen på dårskap är idioti, galenskap eller oförstånd. Motsatsen till dårskap är vishet, enligt någon random sida jag kollade upp på nätet här strax innan. Dårskap är idioti, galenskap och oförstånd. Och ordet om korset har vi där. Det står i Bibeln att ordet om korset är dårskap. Ordet om korset är idioti. Det är den sortens nyheter som helt enkelt man inte fattar sig på. För de på något sätt, de går inte obemärkt förbi. Vi kan stämpla dem som idioti. Och så här skriver Paulus i första Korintherbrevet. Det är kanske lite råddigt så här i början nu, men vi kommer in på vart jag vill ha det. Så här står det i första Korintherbrevet 1. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet att jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa den som tror. Judarna, de begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder och systrar, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på den här världens sätt. Inte många var mäktiga och inte många var förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt, idiotiskt och oförståndigt, utvalde Gud för att förutmjuka det visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förutmjuka det starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och det som inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni Kristus Jesus. Okej, det var en lång text. Jag tror jag aldrig läst en så lång text på en söndag här. Nu har jag gjort det. Tack att ni orkar. Igen, vi går tillbaks. Håll kvar texten bara där. Men vi går tillbaks till den lätta sortens nyheter. Lätta sortens nyheter tänker vi att det här är piece of cake. Det här berör inte mig. Det här tar jag med en klackspark och så går jag vidare. Det är liksom... Ja, och sen den tunga sortens nyheter... Den föder uppgivenhet. Vart är det här på väg? Jag orkar inte med det här, jag har ingen kontroll. Och den tunga sortens nyheter leder ofta till en rädsla. Eller leder till ett, liksom att jag önskar jag skulle bara vara född i en annan tid, i ett annat universum. Och så går ju tongångarna ofta mycket idag. Att det är nästan bäst att inte ens skaffa ett barn längre till den här planeten, för allt ändå på väg åt, liksom, på väg neråt. Det föder rädsla, det blir så mörka nyheter så det föder rädsla. Men den obekväma sortens nyheter och de oväntade nyheterna om vem Jesus Kristus är, det är nyheten om hans nåd för var och en som tror. Mänsklig dårskap och Guds kraft. Det står så att ordet om korset är dårskap. Varför det? Jo, för om vi tror att vi klarar oss själva, om vi tror att vi klarar oss utan Gud, då behöver vi ju inte korset. Om vi tror att vi inte är liksom smutsiga i vår egen synd och i våra misstag, då behöver vi inte korset. Så då blir allt tal om korset blir bara en idiotisk grej. För varför skulle jag behöva korset? Varför skulle jag behöva ha att göra med en blodig man som sa han var Guds son, som blödde och dog på ett kors och led för mig? Varför skulle jag behöva honom? Det är dårskap om jag tror att jag klarar mig själv. Och det är precis den här tiden och säkert genom hela mänskligheten. Vi klarar oss själv. Vi behöver inte Gud i våra liv. Om inte jag behöver det, så då blir ju korset en dårskap. Men står det också att ordet om korset är Guds kraft. För vem då? För den som blir frälst. Så för den som tar emot det Jesus gjorde på korset, då blir det plötsligt inte längre en dårskap och en idiotisk grej, utan då blir det en kraft i mitt liv. Hänger ni med? Men faktum är, jag vill fokusera lite på det här idiotiska och det dåraktiga och det som är liksom galet i omvärldens ögon. För faktum är att jag, nu när jag jobbar också med ungdomsarbeten och med, i kyrkorna, och träffar pastorer, så jag mitt i att börja tro att alla tycker att det här är normala grejer. Faktum är att de största delarna av människorna runt oss i vår omvärld tycker ju inte att korset är så normalt. Vem 2019 liksom lägger sitt hopp till ett kors där någon led och dog och blödde för 2000 år sedan? Det är ju dårskap. Vi klarar väl oss själva, har vi inte kommit längre än så? Korset är dårskap och idioti i omvärldens ögon. Det är dårskap att tro på en Gud som led på ett kors. Det är dårskap att be till en Gud i himlen.
Det är dårskap att sjunga lovsång till Jesus mitt i sina svårigheter. Gör någonting åt dina svårigheter. Sjung inte lovsång till Gud. Vad håller du på med? Det är ju idiotiskt. Det är dårskap att byta ut ett lyckligt liv eller ett olyckligt liv som kanske präglas av, jag vet inte, någon typ av missbruk eller något sånt, men som ser lyckligt ut på utsidan. Det är dårskap att byta ut droger och alkohol mot ett liv fyllt av den helige ande. Varför ska du byta bort det som världen har att erbjuda? Det är dårskap att förneka sig själv och följa Jesus. Ändå är det Bibeln pratar om. Vi ska förneka och själv ta på oss vårt kors och följa honom. Det är dåraktigt, det är idiotiskt om man ser det på världens vis. Det är dårskap att förlåta istället för att förbanna. Om någon har gjort dig illa, världens sätt att se på saken, men då har vi orsak att vara bitter och sur och hata och ge tillbaks. Men budskapet om korset blir Guds kraft, blir frälsning. Och det gör att också oförlåtelse kan få bli förlåtelse. Det gör en skillnad, men om jag inte upplever kraften i vem Jesus är, då blir allt det här galenskap, oförstånd och idioti. Så här står det i vers 21 som vi läste. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa den som tror. Det finns så mycket visa tankar i den här världen. Det finns så mycket bra böcker. Det finns så mycket kunskap. Det finns så mycket att ta del av. Men Gud säger att den där visdomen som vi har, den mänskliga kunskapen, den räcker inte. Han beslöt att genom den dårskap vi predikar frälsa den som tror. Jag ska gå lite tillbaka till att det här är obekväma, underbara nyheter. Det obekväma är när ljuset lyser upp mörkret. Jag vet inte om hur du har det där hemma. Du har haft gäster någon gång. Och så kommer de. Och sen skymtar du en smutsig strumpa i något hörn som du bara glömt bort. Jag skrev strumpa, men jag egentligen skulle skriva kalsonger, men det kändes inte så fräscht. Men ni vet, man har städat upp det hemma. Gästerna kommer, kanske någon som inte har varit hem till en för. Och så plötsligt så bara virvlade fram dammråttor och där är den smutsiga strumpan. Och någonting annat, kanske någonting ännu värre. Ja, vad vet jag vad du har hemma. Och det är obekvämt när man liksom tänder lampan och inser att jag har ju inte städat upp det här. Och nu är det för sent. Jag förstår att det här är inte en verklighet i ert liv. Men för mig så är det här. Jag har varit borta några dagar så kom hem. Jag var så överraskad hur mycket damm det bara samlas. Jag vet inte om det är någonting med mig. Eller när man inte har tid att städa. Därför istället sopar under saker någonstans. Och det som ljuset gör. Och det som gör att det är så obekvämt. Att ljuset lyser upp det som är mörkt. Vill man inte att det ska synas det som är mörkt. Så då tänder man ju inte ljuset. Men om man vill att det som är mörkt. Och kanske inte så vackert ska få liksom förändras eller få kunna ändra på det på något vis. Då måste vi lysa upp det först. Och det är det här mycket som Sebastian Staxet också predikade när vi var runt i Österbotten förra veckan. Om liksom att bara komma in i ljuset. Få det här mörka och det som är jobbigt får bli uppenbart. Får bli synligt. För Gud älskar ju. Han omfamnar ju. Han skjuter ju inte ifrån en om han ser ens verklighet. Så här står det i Johannes 3:19. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret. Älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Den som lever i sanningen. Det står i Bibeln att Guds ord är sanning. Det står att Jesus själv är sanningen, vägen, sanningen och livet. Den som lever med Jesus kommer till honom. Då behöver vi inte mer skämmas för vad vi har. Vi behöver inte fastna i det som ligger bakom oss. Men det är ju det här som är obekvämt. Det här är därför evangeliet är obekväma nyheter. För vi kommer verkligen med det vi har och är till korset. Så ljuset får falla på det som är smutsigt och den där strumpan som i 2 år har legat bakom mitt skåp. Ljuset lyser upp mörkret. Det står också att mörkret inte har övervunnit ljuset. Men det är obekvämt och det är okej. Men det obekväma är också att erkänna den lögn man lever i. För vi lever inte alltid i sanning. Vi gör upp olika små lögner som känns bra att leva i. Men det obekväma är att erkänna att man levt i lögn och att jag levt borta från sanningen, borta från Jesus. Det obekväma är att komma till ljuset, till Jesus och erkänna sin brist, sina behov och sina fel. Det är fruktansvärt obekvämt. Till och med det hemma när jag är ensam är det obekvämt att böja mina knän eller att be till Jesus eller att vara liksom förkrossad över mig själv inför honom. Till och med där är det obekvämt. När ingen ser mig. Det är obekvämt att ljuset lyser upp mörkret, men det är också fruktansvärt hälsosamt. Det obekväma, om vi pratar om obekväma underbara nyheter, det är också att Gud frälsar vem han vill. Skulle det inte vara skönt om Gud skulle frälsa de duktigaste av de duktiga, de godaste av de goda, de präktigaste av de präktiga, de rikaste av de rika, för att de har förtjänat det. De har ju verkligen lyckats med någonting. Då kan de få frälsning som liksom någon slags, vad heter det, medalj för sitt liv de har lyckats med. Men så funkar det inte. Och det är obekvämt att evangeliet handlar om att Gud frälsar vem han vill. Helt oberoende av våra misslyckanden och lyckanden. Det är obekvämt att han använder vem han vill. Bortsett helt från andra människors åsikter om personen i fråga. Vi är snabba att komma med en åsikt. Och det är så typisk mänsklig grej att vi gör en snabb bedömning av en människa för att boxa in honom eller henne. Placera denna i ett fack och på så sätt kanske till och med höja upp oss själva över den människan. Det kan göra oss obekväma att Gud frälsar vem han vill. Men Gud är Gud. Han ser inte i vår historia, han ser inte i våra misslyckanden, utan han frälsar vem han vill. Och det är obekvämt. Det är obekvämt om det gäller mig själv, för jag tycker jag inte är värd att bli älskad av en perfekt Gud, himlens och jordens skapare. Men det är också obekvämt om min kompis som jag tycker förtjänar någonting värre än mig själv. Och Gud bara lyfter upp hans liv. Det är obekvämt och samtidigt underbart. Det står i Bibeln att denna skatt så har vi lerkärl för att Guds kraft inte ska förlora. Vad står det? Har vi något att viska? Men vi har vår skatt i lerkärl. Vi är bräckliga som människor. Och det är okej. Men det gör det hela lite obekvämt att Gud använder så bräckliga människor. Det underbara då, det att Jesu kors täcker det största och det värsta, det jobbigaste och det sämsta som vi har och som vi är. Det är underbart att Jesu kors täcker min synd. Det är underbart att han dog på korset för dig och mig. Det är underbart att det inte handlar om mig själv. Det är underbart att jag inte kan göra någonting för att förtjäna det han gjorde för mig. Det är det som gör det till underbara nyheter. Det underbara att Jesu kors inte var en plats för mänsklig perfektion, men för himmelsk perfektion. Jesus dog inte för dem som hade lyckats. Jesus dog för dem som förstod att det är han som är den perfekta. Korset var inte en plats för mänsklig show-off. Det roliga, eller roligt, det är inte roligt. Men Jesus blev hånad. Det är inte roligt. Men det roliga är att det var så missförstått. Det Jesus gjorde på korset, evangeliet om Jesus, det är missförstått. De som korsfäste honom sa att om du är Guds son så liksom rädda dig själv från det där. För om du skulle vara Guds son så skulle livet gå som på en räkmacka fram och du skulle inte behöva dö och lida och blöda. Det är så missförstått. Och det är så underbart. Det är underbart att Jesu kors inte var en plats för mänsklig perfektion, men för himmelsk perfektion. Det är underbart att Jesu kors, trots att det till 100% handlar om mig, det var 100% för mig och dig. Trots att det till 100% var för dig och mig han dog, så är det till 100% oberoende av dig och mig. Det är underbara nyheter. Att det inte beror på mig. Det är inte min förtjänst. Det underbara är att frälsningen inte är ett mänskligt verk, utan ett Guds verk. Och skillnaden är enorm. Ett mänskligt verk för Gud, eller ett Guds verk för mänskligheten. Så ofta med våra liv så försöker vi göra ett mänskligt verk för Gud för att räcka till, medan det han har gjort ett gudomligt verk för mänskligheten. Och det är underbara, obekväma nyheter. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom, står det. Men vi blir så obekväma ibland inför Gud. Eller är det bara jag som någon gång har blivit obekväm? Så att jag förtjänar inte att vara här. Det här känns jobbigt. Mitt i att börja saker bubbla upp liksom. Kanske som jag har sagt och gjort och som jag är. Det är obekvämt. Tänk om det här obekväma skulle få bli det bekväma för mig. Tänk om jag vet att i all min svaghet, i all min brist, så är det han som är tillräckligt för mig. Jag behöver inte vara obekväm. Jag får vara bekväm inför honom. För jag vet att korset är inte ett mänskligt verk, utan det är Guds verk. Vi ska snart gå tillbaka till den första texten, men jag vill ta några exempel som bara visar att det inte handlar om ett mänskligt verk. Vi hade ju den här turnén med Sebastian Staxet, vi gjorde några skolbesök, vi var i Närpes, vi var i Kvävlax, vi var i Vasa, vi var i Jakobstad och sen var de i Kokkola också. Och det var fantastiskt på många vis. Många människor fick faktiskt uppleva frälsning i sina liv, fick uppleva att Gud blev något verkligt för dem. Att de här nyheterna som kanske för dem har varit lättsamma förr, Gud och Jesus, kyrka, bla bla bla, fick bli obekväma, underbara nyheter som förvandla någonting i deras liv. Och på flera av de här mötena, gudstjänsterna, så kom det fram människor som inte hade någonting med Gud att göra sen tidigare. Som inte kanske var de här typiska kyrkrottorna, får man säga då. Sådana som hänger i kyrkan hela tiden, eller sådana som vuxit upp i kyrkan, utan som var verkligen från ingenstans. Alltså de kom inte från en bönesamling till nästa gudstjänst och var på väg till nästa bibelstudie, utan de kom från allt annat än det. Och på ett av de här ställena, jag vill inte nämna ort för det är inte jätteviktigt i det här fallet, så det är fem personer som tillsammans med sin handledare har vill komma till den här platsen när Sebastian Staxet ska dela sin berättelse om frihet från sitt mörker och sitt hat. Och jag kände igen den här handledaren, en bekant till mig, eller ansiktet var bekant, och så undrade vad gör han här? Vad gör han på första raden? Fattar ingenting. Han borde inte vara intresserad av det här. Och sen fick jag höra i efterhand att den kvällen hade fem personer som han hade haft med sig hade kommit fram och gett sitt liv till Jesus. Och det här var inte de fem snällaste, vackraste, duktigaste, lyckade i våra ögon sett personerna. Utan det här var fem människor som av allt att döma inte skulle borde vara på ett kristet möte. Kanske vi alla egentligen är sådana, men många av oss ser så välkomnade ut så att man tänker att här passar vi bra. Men det här var inte välkomnade på det sättet kyrkliga. Det såg inte ut som kyrkliga representanter. Det är vanliga människor som kommer och ger sitt liv till Jesus. Någonting händer där och då. Och jag är fortfarande lika förvånad. Vad gör den här handledaren där på första raden? Han är intresserad av det här. Men Gud gör någonting. Och det är genuint och det är äkta. Och är det någonting som jag tror vi längtar efter, så är det det som är äkta. Det här som är idiotiskt och som är dårskap. Evangeliet om Jesus. Vi kan stämpla det fortsättningsvis som en idiotisk grej. Men den stunden när vi ser att det gör en skillnad, när det förändrar någonting, då får vi lite svälja de här tankarna om att det är en dårskap. Varför det? Jo, för vi ser att det finns någon slags kraft, att det finns kraft till frälsning för människor. Och vi kan inte förklara det kanske på ett mänskligt vis liksom. Vad exakt är det som händer? Men någonting händer. Och det är det som är så underbart. Att Gud frälser vem han vill. Och när det händer, det som är äkta, så vinner det också respekt hos människor. Det är väldigt få som klantar ner på min tro på Jesus om de ser att den gör en skillnad i mitt liv. Om de ser att enda skillnaden gör att jag går till kyrkan lite nu och då och att jag har en bibel som är oläst hemma på min bokhylla, det vinner inte så stor respekt. Men om de ser att jag är mitt i mina svårigheter, mitt i det jobbiga, mitt i det fantastiska, mitt i livet, vad jag än är, behöver Gud i mitt liv, det vinner en respekt. Varför det? Jo, för det är äkta. Och är det någonting den här världen har för lite av, så är det som är äkta, tror jag. Och Gud vill vara äkta. Och han var äkta med de här fem personerna på det här mötet med Sebastian Staxet. De som fick höra evangeliet om Jesus Kristus, som kommer fram, vill få förbön och vill ge sitt liv till Gud. Vi avskyr det som är fake, för det är falskt, svagt och löjligt. Men vi längtar efter det som är äkta, för det är på riktigt och det har styrka och är kraftfullt. Evangeliet är äkta, det har styrka och är kraftfullt. Jesus död på korset var äkta, har styrka och är kraftfullt. Han uppstod från de döda och det har kraft och styrka och leder till frälsning för våra liv om vi tar emot det. Tre personer som möter obekväma, underbara nyheter. Vi ska snart gå ner för landning. Men vi vill ta tre personer, för de har olika reaktioner. Jesus möter en rik man som frågar att vad ska jag göra för att komma till himmelriket? Han säger att han har hållit alla bud, han har levt ett gott liv, han är en god människa. Och så frågar Jesus, vad ska jag göra för att komma till himmelriket? Jag har gjort allt det här än. Jag har följt instruktionerna, vad ska jag göra? Och så säger Jesus att yes, det stämmer, du har hållit allt, men ett fattas dig. Sälj vad du har och kom sen och följ mig. Det var inte bara att sälja allt, utan det var också att han skulle följa Jesus någonstans. Han skulle ändra riktning på sitt liv. Och vad står det? Jo, att mannen lämnade, eller han gick bort bedrövad, för han ägde mycket. Han höll så hårt fast vid sitt sätt att leva, så han klarade inte av att höra de här obekväma nyheterna. För honom blev de inte underbara, för honom stannade de vid obekväma nyheter. Lämna allt och följ Jesus. För honom blev det obekvämt. Wow. Petrus mötte också Jesus. De hade just dragit upp världens fiskfångst efter att inte ha fått någonting, och Jesus sa att de slänger ut näten på andra sidan och drar upp världens fiskfångst, och de blev helt chockerade. Och Petrus reaktion är: Jesus, gå bort från mig. Alltså, vad är det här? Du är för bra för mig. Vad är det här för show off? Jag har inte fått fisk och du är inte ens fiskare, och du får oss att dra upp mängder fisk. Gå bort från mig, det här, jag pallar inte. Att jag är en syndig människa, säger han. Och säger Jesus honom, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor istället för fisk. Och vad blir resultatet? De drog upp båtarna på land, de lämnade och de följde Jesus. För Petrus blev de obekväma nyheterna också underbara nyheter. Han gick inte bedrövad ut till sin båt och rodde ut och fortsatte att få ingen fisk. Han lämnade allt och han följde, och det blev obekvämt underbara nyheter och förändring för hans liv. Kvinnan vid Sykars brunn. Det var en kvinna med en tuff bakgrund. Vi går inte alls in på det nu. Jesus möter henne. Och det som händer, hon hade ett väldigt brustet förflutet och väldigt många relationer bakom sig. Hon möter Jesus. Jesus möter henne, ser henne. Och hon går in tillbaka till staden och säger att jag har mött en som har sagt mig allt vad jag har gjort. Och det var ju alla synder hon har gjort. Alla hon har liksom haft relation med, allt som hade strulat till sig. Hon möter honom. Hon möter det obekväma och den ärliga sanningen. Men för henne blir det underbart. Så hon vill gå in till stan och berätta om vem hon har mött. För henne blir det obekväma, underbara nyheter. Och den här reaktionen hos de här människorna säger allt. Och vad är din och min reaktion när vi hör evangeliet om Jesus Kristus? Reagerar vi? Går vi bort efter att ha konstaterat att det här är obekvämt? För det får konsekvenser för mitt liv. De lättsamma nyheterna får ju inga konsekvenser för mitt liv. De tunga nyheterna får kanske inga konsekvenser för mitt liv. Men de härligt obekväma, underbara nyheterna får konsekvenser för mitt liv. Reaktionen säger allt. Om jag säger att korset är dårskap, då vill jag strunta i det. Jag vill inte ha någonting med det att göra, för det är ju idioti. Men om jag kommer fram till den, och vi skulle dela nattvard här snart och det är helt fantastiskt. Men om jag kommer fram till det att budskapet om Jesus, vad han gjorde på korset, det är kraft för mitt liv, till frälsning. då springer jag inte bort från det, utan då springer jag ut till. Det blir underbara nyheter för mitt liv. Vi går tillbaka till den text vi läste tidigare, där Paulus säger: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var förnäma och mäktiga. Nej, det som för världen var dåraktigt, så utvalde Gud. För att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt, utvalde Gud. För att förödmjuka det starka. Och det som var obetydligt och föraktat och som inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig av. Ska berömma sig inför Gud. Glöm inte din egen historia. Glöm inte varifrån du kommer. Glöm inte att evangeliet inte handlar om vad du gjorde, vad du har åstadkommit för honom, utan vad han har gjort för dig. Vi har sagt det mycket i den här kyrkan, men det tåls att sägas igen. Det är inte dina goda gärningar, det är inte ditt goda humör, det är inte ditt smile och ditt välkammade hår, eller att du inte har strumpor bakom dörren där hemma när du har gäster på besök. Utan det är att budskapet om korset får bli Guds kraft till frälsning för ditt liv. När världen inte i sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi förkunnar frälsa dem som tror. Var inte så rädd för att omvärlden tycker att budskapet om korset är en dårskap. De 5 personerna som kom fram till frälsning på ett av mötena, de fattade: det här är inte dårskap, det här är inte fake, det här är någonting äkta, och jag längtar efter det. Om du längtar efter det idag, så har vi möjlighet. Vi kommer fira nattvard tillsammans riktigt strax. Och kom fram, hämta kraft som finns hos Jesus.